Evening.
Good afternoon.
Good evening this Wednesday night.
Onsdagskvällen.
And welcome, we'll say welcome to those who are listening on the internet.
Vi vill välkomna de som lyssnar på internet.
We are very thankful that you are with us.
Vi är så tacksamma att ni är här med oss.
And we thank you for your positive response.
Och vi tackar för ert gensvar.
We're just going to begin with a word of prayer. And then we will go to the Gospel of Mark.
Och sen ska vi fortsätta till Markus evangeliet.
Lord, we pray this evening.
Herre, vi ber ikväll.
We pray that you will bless us as we go through these verses.
Vi ber att du ska välsigna oss när vi går igenom de här verserna.
Speak to our hearts.
Tala till våra hjärtan.
And edify us.
Och bygg upp oss.
We are thankful, Lord, that we are saved.
Vi är tacksamma att vi är frälsta, Herre.
We are thankful that we are saved by grace.
Och vi är tacksamma att vi är frälsta av nåd.
We could do nothing to deserve it.
Vi kan inte göra någonting för att förtjäna det.
It's ours. It's ours eternally.
Det är vårt för alltid.
And we can rejoice in that fact.
Och vi kan glädja oss över det.
According to 1 John 5:13.
Enligt 1 Johannes 5:13.
Pray that you bless these thoughts in Jesus' name.
Amen.
Amen. The Gospel of Mark.
Markus evangeliet.
It is the shortest gospel of the four gospels.
Det är kortaste evangeliet.
It was written specifically to the Romans.
Det skrevs direkt till romarna.
Everything is covered, but it's the language is kind of direct.
Och språket är väldigt direkt.
So we have come to Mark chapter 10.
Och nu har vi kommit till Markus 10.
And we're going to read verses 1 to 12.
Och vi ska läsa verserna 1 till 12.
Mark chapter 10.
Markus 10.
Verses 1 to 12.
Verserna 1 till 12.
I think we'll do it this way, that I will read the verses right now.
Ska läsa verserna nu.
So let's begin in verse 10. Sorry, verse 1.
Och då börjar i vers 1.
Then he arose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan, and multitudes gathered to him again, and as he was accustomed, he taught them again.
Sedan begav han sig därifrån och gick till Judéns område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade.
The Pharisees came and asked him, is it lawful for a man to divorce his wife, testing him?
Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade, är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?
And he answered and said to them, what did Moses command you?
Han svarade dem, vad har Mose befallt er?
They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and then to dismiss her.
De sa, Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.
And Jesus answered and said to them, because of the hardness of your heart he wrote you this precept.
Då sa Jesus till dem, därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften.
But from the beginning of the creation God made them male and female.
Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.
For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife.
Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru.
And the two shall become one flesh, so then they are no longer two but one flesh.
Och de två ska vara ett kött, så är de inte längre två utan ett kött.
Therefore what God has joined together let not man separate.
Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt.
In the house his disciples also asked him again about the same matter.
När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta.
So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her.
Han svarade dem, den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.
And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery.
om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.
So these are somewhat difficult words.
Det här är ganska svåra ord.
And this is one of the benefits when you are doing this type of preaching.
Det här är en bra sak med att predika på det här sättet.
When you preach Bible books.
När man predikar sig genom en bibelbok.
You go through them verse by verse.
Man går igenom den vers efter vers.
Because normally I would not go to this type of passages.
Så normalt sett skulle jag inte ta upp en sån här passage.
Because they are too difficult.
För de är alldeles för svåra.
And maybe you will offend somebody.
Och man kanske stöter sig med någon.
Or whatever it is.
Eller vad det nu är.
But I didn't choose this passage for today.
Men jag har inte valt den här, det här skriftstället.
We are going through these verses today because this is where we have arrived in our systematic studies.
Men vi går igenom de här verserna idag för att vi, så här långt vi har kommit i vår systematiska studie.
So, what we gonna talk about today is divorce divinely defined.
Och idag ska vi tala om skilsmässa definierat av Gud.
The first point here is a tricky question asked.
Det första är en svår fråga, den första poängen.
These are verses 1 and 2.
Verserna 1 och 2.
And Jesus had started his journey to Jerusalem.
Jesus hade börjat sin resa till Jerusalem.
He left Capernaum and went into Judea.
Och han lämnade Capernaum och kom in i Judeen.
He was in this region for perhaps about 6 months.
Han uppehöll sig i den här regionen kanske 6 månader.
And it says here that he started to teach.
Och det står här att han började undervisa.
Again.
Igen.
So whatever or whenever he had an opportunity, he always taught.
Så när han hade möjlighet så undervisade han.
And it's the same thing for us, isn't it?
Och det är ju samma sak för oss.
Whenever we have a chance,
när vi har en möjlighet,
we want to take that opportunity.
Så vi vill ta den möjligheten.
To teach people something.
För att lära människor någonting.
And in verse 2,
och i vers 2,
the Pharisees asked him a question.
Så ställde fariseerna en fråga.
And it was about divorce.
Och det handlade om skilsmässa.
And they were talking about a passage, or they had a passage in mind that we find in Deuteronomy 24.
Och de tänkte på ett skriftställe som är i femte Mosebok 24.
And verses 1-4.
Verserna 1-4.
Where it says that divorce is allowed.
Där står det att skilsmässa är tillåten.
And they all agreed upon, they agreed, you know, concerning that.
Och alla var ense om det.
But they were not, they did disagree on the grounds of divorce.
Men de var oense om orsakerna till
skilsmässa. There were basically two rabbinic schools at the time.
Det fanns två skolor bland rabbinerna på den tiden.
One was Rabbi Shammai.
Den ena var Rabbi Shammai.
He was the conservative.
Han var den konservativa.
He said that divorce cannot be accepted on any other ground than adultery.
Att skilsmässa kan endast förekomma om någon har varit otrogen.
And then there was Rabbi Hillel.
Så var det Rabbi Hillel.
He was the liberal.
Han var den liberala.
He said he basically allowed it on any ground.
Han tillät grundat på vad som helst.
And it says here that they wanted to snare Jesus.
Och det står här. De ville snärja Jesus.
They didn't ask him this question because they wanted to know.
De ställde inte den här frågan bara för att de ville veta.
They wanted to snare him.
Utan de ville snärja honom.
Perhaps they were hoping that this could cause some type of division between these two schools.
Och de kanske hoppades att det skulle bli någon sorts splittring mellan de här två skolorna.
Or maybe even more so, they were hoping that he would say something that would get him into trouble with the king.
Men ännu mer att de hoppades att att Jesus skulle komma i få problem med kungen.
Because King Herod had been divorced and was remarried.
För kung Herodes hade skilt sig och gift om sig.
Remember how John the Baptist actually lost his head that way.
Johannes döparen förlorade ju huvudet på grund av det.
Because he spoke out against this particular marriage.
För att han sa vad han tyckte om det här äktenskapet.
And on top of that, his new wife was actually his half-niece.
Och hans nya fru var då hans till hälften hans brorsdotter.
So it was a tricky question.
Och så det var en svår fråga.
Have you ever had anyone ask you a tricky question?
Har någon ställt en svår fråga till dig?
You know pretty much that they are not interested in what you really think about it.
Och man vet att de egentligen inte vill veta vad du tycker om det här.
They are actually more interested in giving you their opinion.
Egentligen vill de bara säga till dig vad de tycker.
Or even rebuke you or correct you.
Eller till och med förmana dig eller korrigera dig.
So Jesus knew what was going on.
Så Jesus visste vad som var på gång.
And in this, okay, the second point here is a hardened heart exposed.
Och den andra punkten är då ett förhärdat hjärta med blottas.
And that is verses 3-5.
Och det är verserna 3-5.
As always, Jesus challenged their source of authority.
Som alltid så utmanade Jesus dem med deras auktoritet.
Their source of authority was tradition.
Grunden för deras auktoritet var traditionen.
The rabbinic writings, of course, they had some connection with the word of God, yes.
Rabbinernas skrifter hade ju någon koppling till Guds ord.
But for the most part, they were just man-made ideas.
Men för det mesta så var det bara människotankar.
They were not really biblical doctrines.
Det var inte egentligen några bibliska doktriner.
They had developed over the years.
De hade utvecklats under åren.
And they had actually become to them more important than the scriptures themselves.
Och de hade blivit viktigare än skriften själv.
So he sharply rebuked them at a number of times.
Så han förmanade dem skarpt flera gånger.
And he said, this is not the ultimate authority.
Och han sa att det här är inte den yttersta auktoriteten.
They may be educated people.
De kanske är utbildade människor.
They may have some human wisdom.
Och de kanske har mänsklig vishet.
But what they are saying does not it doesn't line up with the word of God.
Men det de säger stämmer inte med Guds ord.
So he always brought them back to the true source of authority.
Så han förde alltid tillbaka dem till den sanna auktoriteten.
And that is the word of God.
Och det är Guds ord.
And so he says here in verse 3, what did Moses write?
Så han säger i vers 3, vad skriver Mose?
In other words, we have five books written by Moses.
Vi har fem böcker som Mose har skrivit.
Sometimes we call it the Pentateuch.
Han kallas för Pentateuken.
And you know, he said, what did he write?
Vad har han skrivit?
Not that Moses himself had this authority.
Inte för att Mose själv hade auktoritet.
But his books were recognized as the Jewish canon.
Men böckerna såg som judarnas kanon.
And then they again quoted Deuteronomy 24.
Och de citerade femte Mosebok 24.
Verses 1-4.
Verserna 1-4.
And they said, yeah, it's okay. Moses says it's okay.
Och så säger de, ja visst, Moses säger att det är okej.
And it says there that if she had, or if he rather, had found some uncleanliness in her.
Och det står att om han hade funnit något orent i henne.
Yeah, and the word in the Hebrew here is irva.
Och ordet på hebreiska är irva.
And it means nudity.
Och det betyder att vara naken.
And actually it's just another way of saying that she had committed adultery.
Och det är bara ett annat sätt att säga att hon hade varit otrogen.
Earlier adultery in Israel meant death.
Tidigare så hade äktenskapsbrott i Israel betydde att man avrättades.
During the time of Jesus it did not mean that.
Men under Jesu tid så var det inte så.
Mostly because of the Romans.
Mest av allt på grund av romarna.
The Jews did not have the right to execute a person.
Judarna hade inte rätt att avrätta människor.
If they had, they would have executed Jesus long time ago.
Annars så hade de kunnat avrätta Jesus för länge sedan.
But they had to go through Rome.
Men de måste gå genom Rom.
And you know, it's interesting to see here that even at that time when Jesus was around,
och det är intressant att se att även på den här tiden då Jesus levde,
what the rabbis taught was that, yeah, if there is adultery involved, you should definitely divorce her.
Och att rabbinerna undervisade då att om det har skett ett äktenskapsbrott så ska du skilja dig från henne.
I will speak more about this in a moment.
Jag ska tala mer om det här snart.
But notice already now that there is no mentioning of the man.
Men man kan lägga märke till redan nu att mannen nämns inte.
Because if a woman is going to commit adultery,
för om en kvinna ska begå äktenskapsbrott,
obviously there has to be a man involved as well.
Så måste ju en man vara involverad också.
But it's never really mentioned.
Men det nämns inte riktigt.
So it's always talking about the lady.
Så det talas hela tiden om kvinnan.
And like I said, we're going to get back to that.
Och vi ska återkomma till det.
And in verse 5,
och i vers 5,
Jesus says that, yes, Moses said that.
Så säger Jesus, ja visst, Moses sa det.
But he didn't establish this belief.
Men han grundade inte den här tron.
He didn't authorize it.
Han gav den inte auktoritet.
It is possible that he even wrote it to protect the woman.
Och det är möjligt att han till och med skrev det för att skydda kvinnan.
Because if it was found out that adultery was involved,
för om man kom på att det var ett äktenskapsbrott,
it could have meant death to her.
Så kunde hon ha dödat.
So if he wrote a certificate of divorce to, and gave it to her,
så om man skrev ett skilsmässobrev och gav det till henne,
possibly that was a way out of the situation.
Så var det en möjlig utväg ur situationen.
And there was a way to cover this thing.
Och det fanns ett sätt att handskas med situationen.
But the way they interpreted this,
men så som de tolkade det här,
in any case was that divorce was okay.
Det blev att skilsmässa var okay.
And now we come to the third and last point.
Så kommer vi till den tredje och sista punkten.
And I call that a divine order confirmed.
Jag kallar det för att en gudomlig ordning som bekräftas.
And this is verses 6 to 12.
Och det är verserna 6 till 12.
And in verses 6 to 8.
Och verserna 6 till 8.
Jesus is quoting Genesis 1:27.
Så citerar Jesus första Mosebok 1. 27.
And also Genesis 2:24.
Och första Mosebok 2:24.
Which means that he recognized the Old Testament scriptures to be authoritative.
Och det innebär att han anser att den gamla, att det gamla testamentets skrifter har auktoritet.
But it also meant that he believed in the creation account.
Och det betyder också att han trodde på berättelsen om skapelsen.
Sometimes people say, oh, I don't believe anything from Genesis 1-11.
Ibland säger människor, jag tror inte på någonting i första Mosebok kapitlerna 1 till
11. No, not until Abraham comes on the scene.
Inte först Abraham dyker upp.
Before that it's just fairy tales.
Innan dess är det bara sagor.
But I do believe in what Jesus is saying.
Men jag tror på vad Jesus säger.
Well, listen to what he says then.
Men lyssna då till vad han säger.
In the beginning God created them.
I början skapade Gud dem.
Male and female.
Till man och kvinna.
And you know, if we have our Genesis theology correct,
om vår teologi om första Mosebok är okej, är det korrekt,
it will save us so much trouble later on.
Så besparar det oss så mycket problem senare.
The foundation for marriage is right here.
Och grunden för äktenskapet finns här.
It's between one man and one woman.
Det är mellan en man och en kvinna.
No other options are on the table.
Det finns inte några andra valmöjligheter här.
And then it says this one flesh unity is a mystery.
Och den här enheten är ett mysterium.
In Ephesians chapter 5.
Och i Efesierbrevet kapitel 5.
It says that the union between a man and a woman is a little picture of the union between Christ and his church.
Och där står att föreningen mellan en man och en kvinna är som en liten bild av Kristus och hans kyrka.
And marriage constitutes a new unit.
Och äktenskapet är en ny enhet.
Like an entity.
En enhet.
Which is as real as the relationship between parents and children, like a blood relationship.
Som är lika verklig som den blodsrelation man har med sina barn.
So Jesus says that marriage is very important.
Så Jesus säger att äktenskapet är mycket viktigt.
It was given by God.
Det gavs av Gud.
And it was really like the one of the so-called divine institutions.
Och det var en så kallad gudomlig institution.
We have the free will.
Vi har den fria viljan.
We have marriage. We have family.
Vi har familj.
We have government.
Vi har styre.
And we have
styr oss.
Also the church.
Och vi har kyrkan.
Those are the different divine institutions that we can see in the Bible.
Och det är de gudomliga institutionerna vi kan se i Bibeln.
Each one is given by God.
Och var och en är given av Gud.
And there are certain blessings to receive if related to properly.
Och man får vissa välsignelser om man relaterar korrekt till dem.
Then in verse 9.
Sen är vers 9.
Having said all these things,
nu har sagt allt det här,
that the marriage is given by God,
att äktenskapet är givet av Gud,
it's a unit,
det är en enhet.
He says that let not man separate.
Och låt ingen människa åtskilja det här.
And the word for man in the Greek,
ordet för människa i grekiska,
is anthropos.
Är anthropos.
And it can mean the human race.
Det kan betyda människorasen.
But in the context, it could very well mean let no male, meaning no husbands, actually separate this thing.
Men det kan också betyda låt ingen man, alltså en äkta man, skilja det här.
In other words, men do not initiate this thing.
Att män inte ska ta det här initiativet.
The context suggests that.
Sammanhanget verkar peka på det.
Then in verses 10 to 12.
Så i verserna 10-12.
We see how he gives further instructions about these things.
Så ger han ytterligare instruktioner om det här.
And what actually constitutes adultery.
Och vad som är äktenskapsbrott.
And notice that in verse 12,
och se i vers 12,
we see that the same principle applies to the woman.
Där ser vi att samma princip gäller för kvinnan och mannen.
And this is unique to the Gospel of Mark.
Och det här är unikt för Markus evangeliet.
Matthew and Luke are not mentioning this.
Matteus och Lukas nämner inte det.
Why is that?
Varför är det så?
Because Mark was primarily written to the Romans.
För Markus skrev huvudsakligen till romarna.
And according to Roman law, women could initiate a divorce.
Och enligt den romerska lagen så kunde kvinnan ta initiativet till skilsmässa.
The Jewish law did not permit that.
Men den judiska lagen tillät inte det.
So, divorce is never good or right or recommendable.
Skilsmässa är aldrig någonting man kan rekommendera.
Jesus somehow left it open though.
Men Jesus lämnade det lite öppet.
And we see here how he did not later on permit remarriage.
Han senare så ser vi att han tillät att man gifter om sig.
He did not.
Nej, han inte. Oh, okay.
But according to rabbinic law, that was okay.
Men enligt den rabbinska lagen så var det okay.
So we are kind of left, or he's kind of leaving it open here.
Så han lämnar det lite öppet här.
And in Matthew 19:9.
I Matteus 19:9.
And perhaps we should read it just to slow down and be able to digest what we are taking in.
Oh, kanske vi ska läsa det för att kunna tänka över det igen.
Matthew 19 and verse 9.
Matteus 19:9.
It's Jesus speaking about the same matter.
Och här talar Jesus om samma sak.
And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery.
Vilken vers?
19:9. Matthew.
Så jag säger, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.
This little phrase here,
det här lilla stycket,
where it says except for sexual immorality,
av annat skäl än otukt,
it's called in theological circles for the exception clause.
Inom teologin så kallas det för undantagsklausul.
And believe me, this has been the subject, or object rather, of a, well, subject, of a lot of discussion.
Och det här har varit föremål för många diskussioner.
The word in the Greek here is pornia.
Och ordet på grekiska är pornia.
And of course we can easily find out or understand that this is where we get the English word pornography from.
Och man förstår lätt att det här man får det svenska ordet pornografi.
And really it is basically speaking about any sexual activity outside of the marriage union.
Och det handlar om all sexuell aktivitet utanför äktenskapet.
And figuratively speaking, it's actually speaking about idolatry.
Och det talar bildligt om avgudadyrkan.
Idolatry is when you give your attention to some other deity than the only God.
Avgudadyrkan betyder att man dyrkar annat än den enda guden.
So in other words, if you give your attention to anyone except the one you married to, in essence, you are committing adultery.
Så om man uppmärksammar någon annan än den man är gift med, så begår man äktenskapsbrott.
So based on this discussion,
så baserat på den här diskussionen,
this is very practical teaching.
Det här är mycket praktisk undervisning.
And it's full of grace.
Den är full av nåd.
Because Jesus came in John 1:18 with grace. No, sorry, in 1:16 and 17.
För Jesus kom i Johannes 1:17.
Yeah, 16 and 17.
16:17.
He came with grace.
Så kom han med nåd.
And we believe that whatever subject we are teaching about, there's grace.
Vi tror att vilket ämne vi än talar om, så handlar det om nåd.
But based on this discussion, four different views have developed.
Men baserat på den här diskussionen så har det kommit fyra olika åsikter.
The first one,
den första,
is that adultery is the only legal ground for divorce.
Det är att otukt är det enda skälet för skilsmässa.
It could happen.
Det kan hända.
There is that possibility.
Det finns en möjlighet.
But whether it's okay to remarry or not, it's that depends on who you ask.
Men om man får gifta om sig eller inte, det beror på vem man ställer frågan.
But that's one view.
Men det är en åsikt.
Another view
en annan åsikt
is that Matthew was written to the Jews.
Det är Matteus skrevs till judarna.
And this passage specifically refers to the period when the couple was engaged.
Och att det här skriftstället handlar om den tid då paret var förlovat.
In other words, engagement back in those days, and engagement in that culture is not what engagement is today.
Men förlovningen på den tiden i den kulturen är inte vad en förlovning är här idag.
Remember Joseph and Mary.
Tänk på Josef och Maria.
They were engaged.
De var förlovade.
And they, that meant that they had not yet come together physically.
Och det betydde att de inte hade kommit samman fysiskt.
But they were legally married.
Men de, lagligt sett så var de gifta.
It was just waiting for that that time.
De bara väntade till den här tiden skulle komma.
So some believe
and they true
that this refers to that.
Att det här syftar på det.
That if the woman was found pregnant during that time.
Att om kvinnan blev gravid under den här tiden.
That was a legal ground for divorce.
Så var det en laglig grund för att skilja sig.
And doesn't that make sense? Remember what Joseph said?
Och det är väl logiskt om man tänker på vad Josef sa.
He was actually getting ready to divorce her.
Han började planera att skiljas ifrån henne.
Not because he was the father.
Inte för att han inte var fadern.
But somehow to cover Mary.
Utan på något sätt för att skydda Maria.
So, a third view.
En tredje åsikt.
Is what we find in Leviticus 18.
Det är vad vi hittar i tredje Mosebok 18.
6-18.
6-18.
And sometimes there were marriages that were not allowed according to the law of Moses.
Att ibland ingicks äktenskap som inte var tillåtna enligt Mose lag.
They were actually too close, like they were relatives and they were too close.
Och man var för nära släkt.
And it was forbidden.
Det var förbjuden.
And some people think that it's this kind of marriage that is in view here.
Och andra tror att det är den typen av äktenskap man tänker på här.
That there was some type of uncleanliness there.
Att det fanns någon orenhet där.
And that was basically some form of incest relationship.
Att det var på något sätt någon sorts incestuös relation.
Then there is a fourth school.
Så finns det en fjärde skola.
And that is based on two Greek words.
Och det baseras på två grekiska ord.
One we already mentioned, porneia.
En har vi redan nämnt, det är porneia.
But there is another Greek word.
Men det finns också ett annat grekiskt ord.
And that is moikaio.
Det är moikaio.
Moikaio means also like adultery.
Och det betyder också äktenskapsbrott.
But porneia is more of a stronger and broader word.
Men porneia är ett starkare och vidare ord.
So moikaio.
Och moikaio.
It's more like a one-time event.
En engångsföreteelse.
It hasn't happened before. It probably will not happen again.
Att det har inte hänt förut och det kommer inte hända igen.
But porneia is more like it's a lifestyle.
Men porneia är mer att det är en livsstil.
You know, it speaks about the person's character.
Det handlar om en människas karaktär.
They are simply unfaithful in it. By nature.
Att de har en otrogen natur.
And therefore they're saying that it's not just a one time affair.
Och man säger att det inte bara är en engångshändelse.
But it must be like a long term unfaithfulness there in the picture.
Utan det måste vara en långvarig otrohet här.
Now these are the different schools.
Det här är de olika skolorna.
There is something that we sometimes call the majority view.
Det finns någonting som vi brukar kalla för
majoritetssynen. Then there is the minority view.
Och sen finns det minoritetssynen.
If there is a majority view, there must be a minority view.
Om det finns en majoritet måste det finnas en minoritet.
The minority view says.
Och minoritetssynen säger
that remarriage cannot take place under any circumstances.
Att man inte kan gifta om sig under några villkor som helst.
Not even if your spouse will die.
Inte ens om ens partner dör.
Because they look at it as a unit between two people.
Man ser det som en enhet mellan två människor.
And you cannot enter into this thing a second or a third time or whatever.
Och man kan inte göra om den andra eller tredje gången.
That's the minority view.
Det är minoritetssynen.
The majority view.
Minoritetssynen.
And when I talk about minority and majority here, I'm not talking about liberal Christians.
Och när jag talar om majoritet och minoritet här så talar jag inte om liberaler.
I'm talking about Bible believing scholars.
Utan de som forskare som tror på Bibeln.
So the majority view says
so majoritetssynen är
that remarriage is permitted in some cases.
Att man kan tillåta att man gifter om sig under vissa villkor.
Of course in the case of immorality.
Och om någon har varit otrogen.
That was the exception clause.
Det var undantaget.
But then of course if there is death in the picture.
Men om någon dör.
A widow or widower can remarry.
En änka kan gifta om sig.
We find this in Romans chapter 7.
Här ser vi i Romarbrevet kapitel 7.
Verses 1 to 3.
Verserna 1-3.
And also 1 Corinthians chapter 7 verse 39.
Och också första Korinthierbrevet 7-9.
But then there is also another case.
Men så finns det ytterligare ett fall.
We find it in 1 Corinthians 7:15.
Och det hittar vi i första Korinthierbrevet 7:15.
And that is if an unbelieving spouse will leave the believing person.
Det är om en icke-troende make lämnar en troende.
Then it says that person is free.
Då står det att den personen är fri.
It just says that they are free.
Står bara att de är fria.
Doesn't say they are free to remarry, but
det står inte att de är fria att gifta om sig.
Somehow in the context that looks like what it is.
Men på något sätt så förstår man av sammanhanget att det handlar om.
So what do we see here?
Så vad ser vi här?
We see quite a complex question.
Det är en ganska komplex fråga.
A very sensitive issue.
En känslig sak.
And when we are teaching and preaching concerning these things today.
Och när vi predikar och undervisar om det här idag.
We know that the majority of the people can relate to these things.
Så vet vi att majoriteten av människor kan relatera till det här.
And it's not an easy thing.
Det är inte något enkelt.
You know, there has been, of course, a time.
Det har funnits en tid.
When these things were not even discussed.
När de här sakerna ens diskuterades.
And people suffered and you know were condemned and so on.
Och människor led och kändes fördömda.
But we also have we are now living in a time when these things are taken so lightly that it's not even an issue.
Men vi lever nu i en tidsålder då man tar så lätt på såna här saker att and det är inte ens en fråga.
We must go to the scriptures.
Men vi måste gå till skriften.
And we must let the scriptures define these things.
Och vi måste låta skriften definiera det här.
And we also know that there is a difference between separation and divorce.
Och vi vet också att det är skillnad mellan separation och skilsmässa.
I spoke to one person, a lady, recently.
Jag talade med en kvinna nyligen.
I was somewhere in the world.
Jag var någonstans i världen.
And I had preached a message.
Jag hade predikat ett budskap.
And it was not about these things, but there was something that came up in the message.
Men det handlade inte om det här, men det var någonting som kom upp i predikan.
And they wanted to talk to me.
Och de ville prata med mig.
And in the context there was this situation.
Och det fanns en situation det här.
There was a woman being treated very harshly or badly.
En kvinna som behandlades väldigt illa.
And they said, well, what can we do?
Och de sa, vad kan vi göra?
And of course, you know, divorce was not even culturally accepted whatsoever.
Skilsmässa var ingenting som
in that part of the world.
I den världen kan acceptera.
So I said, well, but you should still not put up with this thing.
Men man ska ändå inte stå ut med det här.
You know, you must be able to separate.
Du måste kunna separera.
Because I mean, this was abuse on its worst possible or highest possible level, if you will.
För det här handlar om kvinnomisshandel på högsta nivå.
And they said, well, but in my country there is no such thing.
Men sa de att i mitt land så finns det inte något sånt.
There is no protection.
Det finns inget skydd.
There is nowhere to go.
Det finns ingenstans man kan bege sig.
So of course I was in a situation like, what could I say?
Så jag befann mig i den här situationen och vad kunde jag då säga?
I mean, you know, I mean, it seems like there was no way for her to go.
Det verkar som om det inte fanns något sätt ut ur det här för henne.
So some people are in those situations.
Så en del människor befinner sig i sådana här situationer.
They don't know. God knows.
Jag vet inte, Gud vet.
But in the context that we're speaking in,
men i det sammanhanget vi talar i,
there is that possibility.
Så finns det den här möjligheten.
And no one should put up with abuse.
Och ingen ska stå ut med att bli misshandlad.
You know, therefore there is the option of separating without divorcing.
Så det finns möjlighet att separera utan att skilja sig.
And of course, whatever the situation is,
och vad nu än situationen är,
forgiveness is always the way to go.
Så ska man alltid, är förlåtelsen alltid den väg att gå.
When the Pharisees were talking to Jesus,
när fariseerna talade med Jesus,
it was almost like, you know, they were just waiting for an opportunity to accuse their wife of adultery. So that they could move on in life.
Var som om de bara väntade på tillfället att kunna anklaga sin fru för äktenskapsbrott så att de kunde gå vidare i livet.
But Jesus said, that's not the point.
Men Jesus sa att det är inte poängen.
Yes, there is such a situation.
Ja visst, det finns en sån situation.
And maybe that is a legal ground for divorce.
Och det kanske är en laglig grund för skilsmässa.
Providing that the other person refuses to be reconciled.
Om den andra personen inte vill försonas.
But forgiveness is always the way to go.
Men förlåtelsen är alltid det man ska välja.
In any situation.
I vilken situation som helst.
In Hosea chapters 1 to 3.
I Hosea kapitel 1 till 3.
We have the fantastic story of Gomer.
Så har vi en fantastisk historia om Gomer.
God told Hosea to marry a prostitute.
Gud sa till Hosea att han skulle gifta sig med en prostituerad.
And she was unfaithful all the time.
Hon var otrogen hela tiden.
And for a little while she was not initially in the marriage.
I början på äktenskapet så var hon inte det.
But it didn't take long before she went back into her old lifestyle.
Men det alldeles snart så föll hon tillbaka i sin gamla livsstil.
But what did God say to her? To Hosea?
Och sa Gud till Hosea?
You keep on loving her.
Att fortsätta älska henne.
Gomer was a picture of the nation of Israel.
Och Gomer var en bild av Israels nation.
She was unfaithful all the time.
Hon var otrogen hela tiden.
She went to worship the idols.
Hon tillbad avgudarna.
And she did all kinds of things.
Och gjorde allt möjligt.
And those things were like real abominations to the Lord.
Och det här var som en ren styggelse för Herren.
But he said, just love her.
Men han sa bara älska henne.
Take her back.
Ta tillbaka henne.
And of course the prophet Hosea was a picture of God.
Och då profeten Hosea var en bild av Gud.
And his relationship to Israel.
Och hans relation till Israel.
And also in 1 Corinthians chapter 7.
Också första Korinthierbrevet kapitel 7.
Verses 10 to 11.
Vers 10 till 11.
We also see that forgiveness is the way to go.
Så ser vi också att man ska välja förlåtelse.
So whatever situation I'm in,
vilken situation jag befinner mig i,
there is plenty of grace.
Så finns det massor av nåd.
If I am the victim,
om jag är offer,
somebody left me,
om någon har lämnat mig,
there is no condemnation.
Det finns det ingen fördömelse.
And if we hold to the majority view,
om vi håller fast vid majoritetssynen,
that would give that person an opportunity to remarry.
Så har den här personen möjlighet att gifta om sig.
But if I was the one initiating this thing.
Men om det var jag som tog initiativet till det här.
Is it over then?
Är det då slut?
No.
Nej.
Because there's forgiveness there too.
För det finns förlåtelse där också.
Not that we should say, hey, I'm going to go ahead and do this thing and then repent later.
Inte så att vi ska tänka att nu ska jag göra det här och sen ska vi göra bättre.
You know, I'm calculating.
Att jag är beräknande.
I can't do that.
Jag kan inte göra så.
But whatever situation I'm in,
men vilken situation jag befinner mig
i, and I turn to God,
jag vänder mig till Gud,
He forgives us.
Så förlåter han oss.
And it's a brand new opportunity given to me.
Och det är en alldeles ny möjlighet jag har.
So I don't think there are any hopeless cases.
Jag tror inte att det finns några omöjliga fall.
We should take these things very seriously.
Vi skulle ta det här väldigt allvarligt.
But if I have been through all these things,
men om jag har gått igenom allt det här,
and whatever my background is,
vad min bakgrund nu är,
I should not let it stop me from going forward with God.
Så bör jag inte låta det här hindra mig från att gå framåt med Gud.
And I should not let it stop me from enjoying my relationship with the Lord.
Och jag ska inte låta det här hindra mig att njuta av min relation med Herren.
And whatever God brings in my path,
och vad Gud än för i min väg,
you know, I should not reject it.
Så bör jag inte förkasta det.
And I could go on.
Jag kunde fortsätta.
But I just want to stop here.
Men jag vill sluta här.
And say that there is grace.
Säga att det finns nåd.
There is forgiveness.
Det finns förlåtelse.
There is restoration.
Det finns återupprättelse.
And you know, this is how God thinks of us.
Och det är så Gud tänker på.
This is how God deals with us.
Och det är så Gud handskas med oss.
And we should never have a lesser view than what God has.
Och vi behöver aldrig ha en mindre åsikt än vad Gud har.
And this is very, very important.
Och det är väldigt viktigt.
So this is how the Lord divinely defined divorce.
Så det är gudomligt definierad skilsmässa.
And failure is never final with God.
Och att misslyckas är aldrig något slutgiltigt med Gud.
Never ever.
Aldrig någonsin.
Amen.
Amen. Amen.